Klara C. Klara C med syskonbandet.
Hej och varmt välkommen ska du vara till det första avsnittet för säsongen med Klarsyn. Och du vet väl att Klarsyn görs av syskonbandet som är kristna synskadades förening. Idag så ska vi få lyssna på ett samtal om nattvard. Och de som pratar om det är Tina Strömberg, Eva Frid, Eva Nilsson och Lena Johansson. Och den här inspelningen gjordes under en aktivitet med syskonbandet för ett tag sedan här i Stockholm.
Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav det åt lärjungarna och sa: ta det och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud, gav åt dem och sa: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många för syndernas förlåtelse. Matteus evangeliet 26 och verserna 26, 27, 28.
Ja, som ni säkert förstod av texten här som vi precis har hört, så är det ju nattvarden vi ska prata om i dagens avsnitt av Klarsyn. Och vi som sitter runt bordet här idag, det är jag, Eva Frid.
Och det är Tina Strömberg.
Lena Johansson.
Eva Nilsson.
Har ni firat nattvard allihop som sitter här?
Ja. Ja då.
Vad har ni för erfarenheter av att fira nattvard?
Alltså jag börjar känna mig rätt så gammal. Så jag ska berätta om en händelse för 50 år sedan. När jag bodde i Örebro och gick i skola. Och jag hade vänner som var aktiva i Philadelphia kyrkan i Örebro. Som då för tiden hörde till Örebromissionen. Och idag är Evangeliska Frikyrkan. Nattvardsfirandet där, det fick bara de vara med på som var döpta i den kyrkan. Men jag råkade i alla fall få vara med på en sån här tillställning. Och det som var speciellt, brödet var inte en oblat, utan det var annat bakat bröd. Och vinet var inte alkoholhaltigt vin som det kan vara i en del andra kyrkor. Och allt det här skickades runt i bänkarna och så fick man ta och skicka vidare till nästa person.
Jag är ju inte 50 år gammal, är Tina här. Men så, jag har inte varit med om det för 50 år sedan, men precis det där jag är uppvuxen med. Så det känns hemma för mig, även om jag har firat nattvard på väldigt många olika sätt och vis sen. Men så för mig var det faktiskt tvärtom kan man säga, Eva. Och blat, jag tror inte jag provade, jag smakade inte det så att säga. Jag var inte med om ett nattvardsfirande med oblater förrän i vuxen ålder. Men vad tyckte du om det när man skickar runt och så?
För mig som inte ser så var det ju ingenting jag tänkte på då. Men nu tänker jag ju på att det naturligtvis var väldigt praktiskt att kunna sitta kvar i bänken och få allting. Och sen blir det ju en gemenskap också när man skickar runt till varann.
Jag är ju uppvuxen i Svenska kyrkan och jag vet inte om vi var ovanligt traditionella i min församling, men du fick inte ta nattvarden innan du var konfirmerad, så under tiden du var konfirmand så gick du fram då till altaret och då la du handen på axeln på dig själv för att visa att jag vill bli välsignad, men jag är inte redo för nattvarden än. Och efter konfirmationen så kändes det ju väldigt stort att äntligen få gå fram och faktiskt ta emot nattvarden. Och jag kommer ihåg hur konstigt jag tyckte att oblaten smakade, att den var så torr. Jag hade inte riktigt förstått det innan. Och att den smakade papper.
Ja, jag ska väl säga att ibland så kan det vara så att i den kyrkan som jag går in, när vi till exempel av praktiska skäl, vi har sjungit i kör och så behöver vi inte gå fram och så är det några som sitter i rullstolar också och jag är synskadad och alltihop. Då kan de komma fram och ge våra bänkar då. Men annars går jag fram alltid. Och väldigt fint är det också att jag tycker att det är väldigt få ta emot Jesus.
Men det är ju faktiskt ganska bra om prästen eller pastorn berättar hur det kommer att gå till. Mm. För att det är ju ett antal olika moment i nattvarden du ska få i dig vin och bröd. Och då kan du ju antingen dricka vin från kalken, alltså bägaren. Eller så kan du doppa ditt bröd eller ditt oblat i bägaren. Och det är bra att veta vad förväntas jag göra. ska jag doppa mitt bröd, då måste jag hitta kalken, eller ska jag sitta och vänta på att någon håller den mot läpparna på mig så jag kan dricka? Det kan bli lite socialt fel om du sitter och väntar på det ena och så gör alla andra det andra. Jag var inte van att man skulle doppa, så jag satt och väntade på det. Kommer väl en kalk här snart? Efter en stund så förstod jag att nej, det kommer inte till mitt ansikte här. Jag får sträcka fram handen och leta efter den och doppa. Så jag fann ju mig i situationen, men det blev ju någon liten fördröjning där och kändes lite småpinsamt.
Men jag måste fråga, brukar de inte säga Kristi bröd för dig utgivet och Kristi blod? Hör man inte då var prästen är?
Jo då, men jag trodde att jag skulle dricka ur kalken, men istället så skulle jag doppa, och det fattade inte jag, för det hade jag aldrig gjort förut.
Ja, du menar när du stod, när de här orden uttalades,
ja,
av den som höll i bägare?
Ja.
Trodde du att den skulle komma till dig, men den som höll i det förväntade sig att du skulle sträcka fram handen?
Ja, men precis.
Mm. Där är ju, för att ingen av oss ser ju ordentligt i alla fall. Och då blir det ju sådana här moment som blir, det är svårt för att det är olika traditioner på olika ställen, ja. Men allra, om vi nu ska passa på att ge tips här eller så, tycker jag, det är väldigt skönt när jag är på hemmaplan där folk vet att jag inte ser, eller en del har ju bra, alltså känsla för det ändå, hur man kan hjälpa till och göra det smidigt. Och det allra, allra bästa tycker jag ju är om den andra personen tar i min handled och då för min hand till bägaren och också ner, lagom mycket ner liksom, så jag inte behöver doppa fingrarna, både för min skull och andras skull.
Eftersom det nu efter coronan har blivit mycket vanligare att man doppar brödet, kanske det också är bra att man, präster och andra i församlingarna, berättar hur det ska gå till just vid det här tillfället för hela församlingen. Och jag tänker att vi som ser dåligt eller inte ser alls, kanske också när vi kommer till kyrkan kan säga till någon som vi får hjälp av.
Kolla in lokalen lite så du vet, ja, men är det trappsteg upp till altaret till exempel, så kan det vara bra knutat upp i kyrkogången ett varv i förväg om du kan, alternativt be någon följa med.
Elena, jag var med om en gång när en diakon hjälpte mig. Hon tappade kalken i golvet.
Oj då.
Men ibland när någon hjälper mig eller så där och ska få fram min handled till själva kalken, då kan det hända att de snuddar faktiskt lite så att oblaten kan dela på sig och gå sönder när den stöts mot kanten på kalken.
Det lite... visste inte jag att den var så ömtålig.
Ja, den är lite, ja.
Vi har ju lite, ska vi... känna lite.
Absolut, vi har faktiskt ett rör här med oblater i. Det finns en liten koppling till de här oblaterna från Ersta diakoni. Vi i syskonbandet har faktiskt besökt platsen. Vi var inte inne i själva oblatbageriet, men vi var väl på plats på diakoniutbildningen.
Ja, det är ju systrar där som bakar de här och tror de förser de flesta kyrkor i Sverige med oblat som har... Hade du några här, Eva?
Jajamän.
Vi kan känna på något, se hur de...
Klockar ut här ur röret.
För det, man kanske, många av oss har ju, alla som tagit nattvard med oblat har ju känt på dem.
Men det,
man,
det
kanske,
precis sånt.
Man kanske inte har pillat runt på dem.
Nej.
Liksom.
Och stött i kanten. Så.
Ja, exakt.
Så det går av.
Jag vet inte om det anses något ovärdigt att vi gör så här, men nu tar vi oss den friheten och det ska vi också prata om, eller hur? Hur man ser på själva prylarna så att säga. Men vi kan väl beskriva, vad är det vi känner? Det är ett mönster här.
Ja, det är som ett streck mitt över. Ja, det är runt då.
Jag trodde först att det var ett kors mitt i den här cirkeln, men det är det ju inte riktigt.
Är det inte det? Jag tänkte det också.
Ja, men det är något...
Jo,
men det är det.
Det är ett kors. På ena sidan är det alldeles blankt. Och på ovansidan av brödet så är det ett kors. Och sen är det lite räffliga kanter.
Ja. Brödet är ju torrt och tunt. Påminner lite i konsistensen som ett icke-saltat, icke-räfflat chips skulle jag säga.
Men det här, varför vi blir tveksamma om det var ett kors. Men det är för att det är ett krucifix. Det är inte, alltså det är Kristus på korset. Det är därför det inte är helt raka. Om man känner liksom, hans ben där liksom, ner kan man ju känna till exempel.
Ja, är det så?
Det är Kristi kropp det här ju. Som symbol, som jag ser det. Men det är ju olika kyrkokulturer. Hur man ser på brödet och vinet. I alla fall katolsk tradition. Menar man ju att det omvandlas, förvandlas när vi äter det och dricker det. Till Kristi verkliga blod och kött. med det i tanken är det förstås en, det här just undrar om det är värdigt att vi tappar på golvet och hur vi hanterar det. För det är klart, då är det ju någonting, alltså Kristus själv på verkligen riktigt. Mm, mm. Och därför är det ju tydliga också regler kring hur det hanteras.
Ja.
Prästen får ju inte låta något nattvardsvin gå till spillo till exempel, utan dricker upp det som är kvar när församlingen har tagit nattvarden.
Men jag tänker också på, jag tillhör ju Svenska kyrkan och jag har sjungit i kör många, många år och varit på många högmässor och sjungit. Det är ju också så att de bryter brödet innan man får gå fram. Och då säger de, brödet som vi bryter, så är vi fastän många
en enda kropp. Och då blir alla får vi del av ett och samma bröd. Men då har man ett större för att bryta.
Och då är det olika form. Alltså det, då känns det att det avbryter på något sätt. Det känns inte runt och fint som det här. Det är ju lite olika också, men bryter de det så, då är det som en brödbit. Eller?
Ja, du menar det som läggs på brickan sen? Är det det du menar?
Nej, man får det i handen också. Precis, eller,
ja.
Som de delar ut då.
Det är ju ett speciellt ljud när maten bryts också.
Just
det. Just för att det är så torrt.
Brötet som vi bryter och så knakar det till.
Ja, kan jag göra. Kan vi smaka på det mer så analyserande också? Och det är ju som du sa, Eva, lite papprigt.
Vi har ju inte någon egentlig smak. Det är ju inte kryddat på något sätt.
Det är något som man tar som en symbol. Man tar det ju inte för att det ska vara en smakupplevelse.
Sen får du ju smak för att du doppar det eller äter det tillsammans med vinet då.
Men det är ju ganska intressant för att i en del frikyrkor så behöver det ju inte vara oblat som du äter, utan det kan vara något helt annat bröd.
Mm.
Polarkaka till exempel.
Ja. Ja, du hade ju Lena.
En veteskiva åt jag en gång, eller en bit.
Och saft då, eller?
Ja.
Hur tycker du att det spelade roll liksom, i din upplevelse av något?
Jag kan säga att jag blev lite, man kan komma i en sån här otrolig stämning och så får man så där och så bara, jaha, och då koncentrerar man sig på det, den smaken. Först i början så, saft, veteskiva, Kristus, liksom kommer sen då. Liksom.
Ja, det distraherade.
Ja, det var lite grann. Mm.
Men jag spelar det roll för dig liksom symbol?
Nej, det gör det inte.
Jag vill nog gärna ha oblaten för att det är en del av traditionen. Då särskiljer jag oblaten från allt annat bröd som jag äter. Men jag har provat att ha nattvarden med annat ljust bröd och även med ett etiopiskt bröd som heter injera. Och det funkar för mig. Jag tycker inte det känns som att det är någon hädelse eller så. Men det är lite ovant kanske.
Men det kanske är det mycket då. Att det liksom vad det hör ihop med. Och det är därför det krockade också för Lena då. Du blir distraherad liksom.
Ja.
Och jag tänker att det är samma det här. Är det vin med alkohol eller inte? Och är det oblater eller bröd och sådär? Jag som växte upp med att man skickade runt, lite som du berättade inledningsvis här, Eva. Skickade runt ett bröd eller bit av bröd, alltså inte oblater då. Och sen så drack man en bägare som skickades runt och eller det var någon som gick runt med det förresten. Men det var ju den smaken, alltså som jag var van vid och som är vin för mig. Alltså som blev nattvardsvinet som var druvjuice snarare än när jag sen då långt senare provade nattvard med alkohol. Alltså för en del så är det som är det viktiga. Att det är den tydliga nattvardsmaken. Så jag bara menar att det kanske är just att för smak är något väldigt, blir mycket minnen och så. Alltså det är en stor smakupplevelse av både känsla och smaker.
Nu för tiden tror jag att det är vanligare med alkoholfritt vin i nattvarden. För att alla ska kunna dricka även till exempel personer som haft alkoholproblem tidigare. Eller inte kan dricka alkohol på grund av medicinering eller så. Och de alkoholfria vinerna idag smakar ju mer och mer likt viner med alkohol. Och jag kan väl tycka att det är okej. Okay. Annars så spär väl många kyrkor ut alkoholhaltigt vin också.
Den kyrkan jag är där, där säger de till det är alkoholfritt vin och glutenfritt bröd säger de också faktiskt.
Ja, det är vanligt oavsett om man har oblat eller inte.
Ja.
Oblaten är ju osyrat bröd, antar jag, för att anknyta det till, alltså brödet som Jesus delade med sina lärjungar var ju osyrat. För att det var ju påskmåltid de firade.
Mm.
Och påsken som judar är ju med anknytning till flykten från Egypten. Och då bakade de bröd som inte behövde tid på sig att jäsa, alltså syras och sådär.
Något slags nödbröd som vi satt åt precis alltså.
Ja, kanske det.
Kristidsbröd. Och det kan jag ju tycka att den här bristen på smak får det till något lite krisbröd. Att här hade vi inte tid eller råd eller möjlighet att slänga in några kryddor här. Inte, och inte tid att jäsa det heller, för vi skulle fly för våra liv.
Nu är det bara ett resonerande vidare med det du säger. Krisbröd, då kan man ju säga då att det är bröd som hjälper i nöden. Och det är det då vi tänker Kristus är, som räddar oss.
Jag har en nattvard som betydde mycket för mig. Jag var i Etiopien och besökte en kyrka, en Mekane Jesu-kyrka, som är en luthersk kyrka. Och det var första gången jag tog nattvarden utomlands. Och det blev en väldigt fin upplevelse för mig, för jag kände att nu är jag en del av en global gemenskap. Att här sitter jag i en helt annan världsdel än där jag normalt sett bor. Och jag har bröder och systrar här och vi äter och dricker samma heliga måltid och är ett i en och samma kristna familj.
Var den på engelska eller?
Den var på amhariska, men jag hade en person som översatte och han gjorde det ganska bra, förutom han var väldigt engagerad i gudstjänsten och då missade att översätta.
Alltså nu fick du ju tolkat då mestadels, men även om man inte skulle få det, så är det ju något som är i alla kyrkor gemensamt i världen, att man firar nattvard. Ja, det är storslagen tanke liksom, att det är gemensamma. Och där behövs inget språk då.
Jag tänker ibland kan man få det i muggar, i små plastmuggar med vinet på någon bricka eller vad det står.
Ja, eller säk, ja, muggar, det kan det ju vara om eller... det är lite mer provisoriskt. Men säkert har vi i församlingen jag tillhör. Det är lite olika om vi använder bägare och där man doppar eller dricker och så. Men vi har också alternativet många gånger med just säkalk, som det kallas.
Ja.
Men egna muggar eller vad jag ska säga. Fast det här är en producerad sån, om man säger. Mm. Som är fin bricka med hål liksom, där man sticker ner små glas... koppar kan man säga. Så att den är tillverkad för det ändamålet. Väldigt fin. Jag tycker om det, den upplevelsen på ett sätt. Att den blir mer autentisk.
Ja.
Alltså istället för att doppa. Att dricka. Ja. Och det skulle kunna vara också när man dricker i bägaren. Och då blir detta ett mellanting lite.
Ja.
Med de här små kopparna. Man får, det blir ändå en svälj liksom.
Mm.
Jag vill gärna ha en liten klunk också. Och jag förstår ju hygienskälen till varför inte alla ska slaska i samma bägare och dricka. Men jag tycker bägaren är väldigt vacker. Den fyller sin funktion som en symbol. Så jag vill gärna ha med den. Han skickade runt.
Helt tydligt skickades det ju en.
Så jag skulle nog, tror jag faktiskt, hellre föredra att bägaren är med och att jag doppar mitt blad i bägaren framför att jag dricker ur en plastmugg.
Jag håller med om det. Jag tycker att hela nattvardsfirandet är en del av hela mässan. Som allt det andra har. Och det gör att jag har egentligen aldrig tänkt på det här med om det smakar och vad det smakar. Jag har mest tänkt på att jag får det.
Ja, du går in i något lite heligt, i en rit.
Mm.
Det är inte själva smakupplevelsen eller doftupplevelsen som är det viktiga. Utom den gången när jag precis hade varit konfirmand och var så besviken för att oblaten inte smakar chips. Inte ens popcorn smakar det. Jag har vuxit lite sedan dess. Men vad säger ni, är det bara prästen eller pastorn som får dela ut nattvarden, eller kan det vara vem som helst i församlingen?
Jag är ju frikyrklig av mig och tycker om upplägget att ingen är mer auktoriserad till det heliga. Att vem som helst kan göra det. Att det handlar om att man delar trossyskon emellan, så att säga.
Så gör vi. Vi är gudstjänst medhjälpare som heter det. Utses några som delar ut nattvarden.
Jag har inte några synpunkter på det. Jag har ju bara gått i Svenska kyrkan som vuxen och där är det ju oftast prästerna.
Nej, i Svenska kyrkan är det ju där är det bara prästen som får välsigna, men däremot så kan
diakoner har delat ut det faktiskt.
Just det. Och andra kan hjälpa till.
Jag har nog aldrig tänkt tanken att det skulle vara viktigt vem det är, utan för mig har det varit så självklart att det är prästerna eller en diakon eller någon annan de utser.
Jag är också uppvuxen i Svenska kyrkan och delar upplevelsen att det är prästen som delar ut nattvarden. Men jag har absolut inget emot att någon annan gör det. Jag tycker att det viktigaste är att vi utför den heliga ritualen. Jag tror att Jesus har överseende med vem det är av hans tjänare som som gör det, utan att det viktigaste är att vi faktiskt samlas och får den gemenskap som måltiden är.
Jag tycker det kan finnas olika upplevelser och poänger på sätt och vis med de olika sätten. För att jag tänker det här när man går fram i en nattvardsgång, som vi kallar det, fram till pastorn, prästen eller andra. Det blir liksom högtidligt, kroppslig, vördnadsfull sätt som man är med i och gör. Just att sätta sig på knä och då få tilldelat. Men ett helt annan stil då. Vi har till exempel här i vår förening firat nattvard tillsammans. Jag ser framför mig ett tillfälle. Det var soligt och jättehärligt ute. Så stod vi utomhus i en ring. Jag vet inte om vi hade någon präst eller pastor bland oss. Vi har ju flera sådana av våra medlemmar. Där gjorde vi istället så. Bägaren och brödet skickades. Alltså det var inte någon som gick runt och delade ut alls. Utan jag sa till dig, Eva, till exempel, om vi stod så här, att Kristi blod för dig utgjutet och Kristi bröd för dig utgivet. Och sen så gör du på samma sätt vidare till Eva.
Just det.
Att var och en säger de här orden och sen ger du vidare och ger vidare och ger vidare. Det är fint på ett annat sätt. Högtidligt kanske var fel för innan, för det är ju högtidligt på olika vis, men det där blev så intimt.
Då känner du verkligen att du är syskon.
Att vi verkligen delar det här.
Hur gjorde Jesus? Gick han runt eller gjorde han som du sa? Att...
Man brukar väl göra bilden av att man skickade sinsemellan. Är ju det, tycker jag, som brukar skildras.
Jag har alltid tänkt att han gick runt som en liksom tjänare för sina lärjungar.
Han gick runt och tvättade fötterna i för sig.
Ja, det är nog det jag är far efter kanske. Men jag tror att tjänare på den tiden serverade mat och vin till härskapet. Jag tänker mig att han som mänsklighetens tjänare går runt och faktiskt serverar. Men jag är ju absolut ingen teolog, så att jag bara mitt eget huvud som jag har fått den här bilden i.
Ja, det står ju för sig också angående när Jesus vill visa på Judas, så säger han ju den som nu doppar brödet tillsammans med mig. Men sen i för sig, jag vet inte om de då, det vet vi inte, om de gjorde det samtidigt i samma bägare eller om de hade varsin, bara att de gjorde det samtidigt. Ja, det var ju en hel måltid, så att det kanske inte behöver vara precis vid det här ögonblicket i sig. Jag känner ju dem som verkligen, som faktiskt blivit kristen, att det på riktigt skett ett möte i själva nattvardsstunden. Ja, det är något speciellt. Och för somliga kan, ja, ibland kan det inträffa som riktig, helig stund på riktigt på det viset. För mig är det mer nattvarden, så är det just det här gemensamma. Det blir också något större än mig själv. Ja, men vi är med i något större tillsammans. Och när min tro är svag så finns det andras som är starkare. Och kyrkan finns där. Och nattvarden som har firats liksom i alla tider sedan nattvardens begynnelse.
Du är ju en del av historien, en gemenskap som varit i flera tusen år. Det är fascinerande att tänka.
Eller hur? Kyrkan har förändrats. Det har liksom hänt mycket och det justeras i stil och även teologiska slutsatser och så vidare. Men nattvarden har funnits där.
Undrar om vi skulle känna igen oss om vi hoppar tusen år tillbaka i tiden och går in i en kyrka och ska fira nattvarden.
Jag tror det. Ja, men tror du inte det? På samma sätt som när du berättade, Eva, om att du varit i ett helt annat land med en annan kultur och firade nattvard. Så kanske på liknande sätt, att om vi hoppar 1000 år tillbaka, att det skulle vara annorlunda, men att vi skulle känna igen oss.
Vi skulle få lyssna på latin sannolikt, om vi var i
ja,
den västra delen av
vi kanske vår kanske får ligga till bords också.
Om det hade varit i Sverige före reformationen så hade det varit latin. Efter reformationen hade det varit svenska. Det slår mig också att det finns en scen i Utvandrarna. En utav bönderna får en kallelse till en... Han möter, som det står i Vilhelm Mobergs text, frälsaren i drömmen. Och så grundar de en liten församling där. Och de håller gudstjänst och de håller nattvard i hans hus. Och så kommer Svenska statskyrkans präst med poliser och allt möjligt. För det var förbjudet. Fram till 1860 i Sverige så fick ju inte några andra församlingar finnas än Svenska kyrkan. Det så kallade konventikelplakatet. Men de firade nattvard i hans hem. Och det där var ju också anledningen till att de sen bestämde sig för att utvandra till Amerika. Där alla religioner var fria att utöva. Det är en rätt intressant historisk tillbakablick kan jag tycka.
Och den har ju funnits på många ställen. De första kristna var ju väldigt förföljda och fick smyga med sin religion som ansågs skum i romarriket. Då kan jag tänka mig att du hade både gudstjänster och nattvarder lite i skymundan i något hus eller i någon katakomb kanske till och med.
När du Eva är inne på det så finns det ett antal böcker jag kan rekommendera som läsning. Vibeke Olsson som har skrivit en hel serie böcker om romartiden. Och den första heter Hedningarnas förgård och handlar just om det här. Hur de kristna försökte leva i romarriket.
Innan samtalet tog slut så fick vi med oss ett boktips också. Och det var Eva Nilsson som tipsade om det. Du har lyssnat till ett samtal om nattvard mellan Eva Frid, Eva Nilsson, Tina Strömberg och Lena Johansson. Den här inspelningen gjordes när syskonbandet hade en aktivitet här i Stockholm för någon månad sedan. Om du skulle känna för att skriva till oss så blir vi väldigt glada. Då kan du göra det på radiosnabelasyskonbandet.se. Vår ljudtekniker idag heter Eva Nilsson och jag heter som alltid Sofie Sundin.